södra flygen vid Näs slott. Och jag sitter med en herre som heter Harry Henningsson. Jag kallade honom för junior i morse. Han är bara 81 år, för den mannen vi talade med i morse, han var ju 87, Gunnar Berg. Du är hjärtligt välkommen hit, Harry.
Ja, tackar för det.
Ja, den här fabriken som vi ska tala om nu i efter, eller den här kvällssändningen, den startade ju 1833-35 egentligen av Peter Wilhelm Berg. Och när han så småningom dog så kom Johan Theodor Berg in i bilden, och han dog 1895. Så kom Wollrat Berg som var direktör för den här fabriken i närmare 50 år innan Gunnar Berg 1941 tog vid. Och Harry, du är väl en av de som har jobbat på den här fabriken kanske längst, och jobbat i 51 år.
54 år.
Till och med 54 år.
Ja.
Finns det någon som har jobbat ännu längre?
Ja, inte nu finns ingen, men det är väl några stycken till som har gjort det lika länge som jag.
Din pappa har också jobbat i den här fabriken?
Ja, men han gick där i 63 år.
Det var ganska vanligt på den tiden att det gick i arv det här. Far och son jobbade gärna på samma fabrik.
Ja, det var ju inget annat att välja på. Det fanns ju inga kommunikationer och ingenting. Det var ju vanligt att när man fyllde 13 år skulle man börja jobba.
Idag är det inte så lätt att få ett jobb i en spinnerifabrik, men då var det lätt.
Ja, då var det lätt, ja. Det var ju aldrig frågan om att barnen inte fick börja, utan de fick komma dit och börja. Många gånger kanske det inte behövdes, men det gick i alla fall.
Min pappa och mamma hade flera stycken pojkar och flickor naturligtvis, och ni jobbade
samtidigt. Ja, vi var sex syskon.
Vi jobbade samtidigt.
Ja, ett tag jobbade vi alla ihop där.
Det började 1911, hur mycket hade ni betalt då?
Då hade jag 10 timmar.
Det klarade man sig på då?
Nej, det hade ju svårt att svara på, för att min far hade väl inte så värst mycket mer, jag tror. Men det var ju bidrag till den gemensamma familjens uppehälle.
Fabriken stod å andra sidan för det mesta då, för bostäder och lite av varje.
Alltihop, ja. Fanns ingenting annat.
Det var meningen att vi i den här sändningen skulle sända direkt ner från fabriken också, men tyvärr så har det strulat till sig lite grann för oss, så vi var tvungna att dra upp de tre herrarna som vi skulle intervjua där nere upp i den här trädgården också. Och Pelle Johannesson sitter där borta och ska presentera de här tre.
Ja, bredvid mig så sitter Lars Lundgren som representerar Almedalskoncernen. Han är chef för bomullssektionen där. Och han ska senare få berätta lite om vad han anser om Näs framtid och hur företaget ser på Näs fabrik. Sedan har vi Johnny Björkdahl med oss. Han är klubbordförande i facket alltså på Näs fabrik. Ett fack som numera alltså jobbar intensivt naturligtvis för att hjälpa till och se till så att företaget får fortsätta. Sen har vi också Radica Rankovic, jugoslavisk invandrare som har jobbat på Näs ett antal år. Han ska också få vara med och berätta om bland annat den stora jugoslaviska grupp som arbetar på företaget. Man utgör hela 50% faktiskt av arbetsstyrkan idag. Men innan vi fortsätter att prata med dessa herrarna så tror jag att vi ska ta lite musik.
Thank you.
hörde Kon-Tiki med den gamla fina gruppen The Shadows. Och nu säger jag alltså välkommen till Lars Lundgren.
Tack.
Du är gammal näsfabrikare, om jag får kalla det så själv. Du har varit och jobbat på den här fabriken också.
Jag har jobbat här i 7-8 år mellan 1941 och 49. Men vad det beträffar så är jag ju verkligen junior i jämförelse med de två föregående.
I aldrig sällskap, inte Leif Olsson i alla fall. Näs fabrik övergick till Almedalskoncernen 1961. Varför?
Ja, det ska jag väl inte tala mig om egentligen. Det var, den allmänna bakgrunden var väl det att det blev allt svårare och svårare för små och medelstora textilföretag att klara sig om man hade på ömse sidor. Både på Almedalssidan och på Näsfabrikssidan kom det underfund med att ett samgående borde vara riktigt. Och det är helt i enlighet med tendensen överallt ute i textilindustrin.
Vad tillverkar man på Näsfabrik?
På Näsfabrik finns numera ett bomullsspinneri, ett ganska stort bomullsspinneri som dock inte är fullt utnyttjat för närvarande. Man spinner förutom bomullsgarn även vissa blandgarn. Och så finns det dessutom en tillverkning av hygienbad. Tidigare hade vi en del andra hanteringar vid sidan av dessa, men de är numera nedlagda, så att fabriken är i huvudsak en bomullsfabrik.
När fabriken stod på toppen, hur många anställda jobbade på Näsfabrik då?
Jag vill minnas att under krigsåren var det någonting på ungefär 325, kanske 340, något sådant. Men då får man komma ihåg, om man jämför med dagens siffra som är betydligt lägre, den kanske är 80-90 personer, att på den tiden hade vi skogsbruk, vi hade såg- och hyvleri- och snickerifabrik, vi hade stort lantbruk och vi hade kvarn, vi hade stor verkstadrörelse och egna reparationer, och vi byggde vissa maskiner själva, vi hade stor byggnadsavdelning. Så det är inte riktigt att jämföra med den nuvarande, den kärna som finns kvar, som egentligen nästan bara är spinneriet och vallfabriken.
Det finns någonting som heter Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, vi kan kalla det ÖF i fortsättningen kanske. De har bestämt att det i Sverige ska finnas två bomullsspinnerier som har statligt understöd. Och de ligger i Norrköping, Gamlestadens, och det finns också ett i Borås, Borås väveri. Ja. Men Näs kommer inte att få detta statliga understöd från och med årsskiftet 79-80. Vad kommer det att innebära?
Ja, och jag kanske först får rätta till det. Det är inte Överstyrelsen för ekonomiskt försvar som har bestämt, utan det är faktiskt riksdagen. Och det andra,
men det är på deras rekommendationer?
Ja. Det andra av de stora bomullsspinnerierna ligger i Skene utanför Borås, inte i själva Borås, men fabriken tillhör Borås Invest. Vad det kommer innebära för Näsfabrik till exempel är ju svårt just nu att överblicka. Näsfabrik har haft en subvention som har utgått med ett par kronor per kilo, liksom de andra två nämnda spinnerierna har haft. Och detta avsikt med det har varit att återföra priset, att man ska kunna hålla samma priser som på världsmarknaden på sitt garn. Och anledningen till det är i sin tur naturligtvis det att bomullsgarn är en sådan världsmarknadsartikel, så det går helt enkelt inte att sälja den om man är 2 kronor dyrare än det etablerade priset. Om nu denna subvention försvinner, vilket den kommer att göra här på Näs vid årsskiftet, så kommer företaget i en brydsam situation, och då vet man inte riktigt säkert hur man ska göra. Vi arbetar med flera olika planer och vi ligger för närvarande i underhandlingar med diverse myndigheter. Men de underhandlingarna är för närvarande ett så pass känsligt stadium, så de varken kan jag eller vill jag redogöra för i det här sammanhanget. Men från företagets sida bevakar vi alla möjligheter som vi kan hitta att nå en förnuftig och för alla parter vettig lösning här.
Det här med att Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, det är ju en reduktion de gör där för att så att säga vara garderad i kristid. Finns det utrymme för fler än två spinnerier i Sverige?
Ja, enligt min uppfattning finns det alldeles säkert utrymme för fler än två, i varje fall under normala textilkonjunkturer, och vi får väl hoppas att det är snart normala textilkonjunkturer igen. Textilindustrin, särskilt bomullsindustrin, har ju haft besvärliga tider över hela världen, inte bara här i landet. Och det har ju medfört en massa företagsnedläggningar i många länder, även här i landet. Men jag tror dock att vi kommer till ett stadium när bomullsindustrins förhållande har stabiliserat sig igen. Och så vitt jag kan bedöma borde det finnas plats för mer än två. Det beror naturligtvis på hur stora de två är. Men jag tror ändå att det här finns skäl att ha ett tredje och fjärde, kanske ytterligare. Men i varje fall ett tredje spinn.
Hur stor del av den svenska totalproduktionen svarar Näs för?
De siffror jag har tillgängliga talar för ungefär 15% av spinneriproduktion. Det är alltså det minsta spinneriet för närvarande. Att det kan vara mellan 15 och 20, det varierar från år till år.
Det är ju en ganska stor bit ändå. Ni kör idag med tvåskift och har full avsättning för det ni producerar. Om nu nät skulle försvinna, skulle det då innebära att har de andra så att säga, spinnerierna överkapacitet så att de kan tillverka detta?
Ja, så vill jag veta, har de kanske i dagens läge inte någon nämnvärd överkapacitet, men de har väl möjlighet att öka upp sin spinning skulle jag tänka mig. I varje fall vi kan i våra egna fabriker i Malmö-Dalskoncernen ledigt konsumera det garn som nät spinner. Det finns alltså i och för sig avsättning för den kvantiteten. Jag kan inte yttra mig om vilken ytterligare kapacitet, outnyttjad kapacitet kan finnas på de andra två spinnerierna.
Tack Lars Lundgren så länge.
Vi spelar lite musik när vi går vidare och då ska vi spela If I Can Love Somebody. En liten bit av Frankie Miller när han sjöng If I Can Love Somebody. Ja, Harry, det är problem för textilbranschen nu. Upplevde du det någon gång, förutom på de senare åren, att det skulle bli problem i den här branschen? Kände ni det så?
Nej, det gjorde vi inte. Det var ju fullt upp att göra jämnt. Det gick ju inte skit. Tråkigt ibland på nätten också. Så det kunde man ju inte tänka det skulle gå denna vägen.
När du slutade då 1965, hade du en känsla av att redan då hade börjat vända?
Nej, tänkte jag inte på det. Vad bra att tiden var slut så att man kom loss.
Ja, du blev ju fackligt aktiv så småningom också, men det var ganska sent som facket kom till på Näs fabrik.
Ja, det var 42.
Och du tog ju aktivt del i det redan från början?
Ja, jag var med från början där.
Tyckte du att ni hade så dåligt att ni var tvungna att starta ett fack då, eller hur gick det till?
Nej, ja, det var nog snarare Gunnar Berg som tog initiativet. Och genom Hilda Lund i Alingsås så fick vi en vink om att vi behövde sätta igång med en fackförening. Jag vill inte ha det på det viset som man har haft förut.
Fick ni det mycket bättre sen då när facket kom igång?
Det fick vi inte. Vi hade ju i alla fall tidigare, det var ju fria bostäder, vi hade ju lite mindre betalt än de som organiserade, men vi hade ju fria bostäder, vi hade ved, vi hade fri läkare och medicin, och när facket kom så från att det här är ut så småningom, så det var nog inte så många som var glada åt den ändringen.
Var inte det, tror du, bara i början då, så att idag måste du hålla med om att ett fack är nödvändigt?
Ja, man måste ju vara då att det gick inte i det, och hålla det i de gamla spåren. Utan det måste ju bli nämligen förr eller senare.
Nu ska vi höra vad dagens fackordförande Johnny Björkdal har att säga till Bertil Engström där borta med tanke på dagens läge för Näs fabrik.
Ja, Johnny, 1942 så kom alltså facket till nu, 37 år senare. Hur upplever man facket på fabriken?
Ja, det ska du väl egentligen inte fråga mig.
Men du har ju kontakt i alla fall dagligen med de som jobbar där.
Ja, jag tror nog att facket idag är en tillgång i och med att vi har fått utökade möjligheter i och med MBL-lagarna och de övriga trygghetslagarna. Och därför tror jag att facket är en stor tillgång idag.
Almedals fabriker här i Nät, det är ju gamla fabriker, fabrikslokalerna är gamla och miljön i spinneriet, den kan många gånger vara påfrestande. Spelar vi in på fabriken för en liten stund sen, och det är inte säkert att alla hörde frågan i det här bullet. Jag frågade Johnny Björkdal, fackordföranden, vad gör ni för att kunna få det här bättre miljömässigt? Vad kan ni göra?
Ja, tyvärr är det väl så att skyddsverksamheten och miljöförbättringar och allt det har blivit lidande på det här förhållandet som har varit nu för vårt spinneri, att vi inte har vetat hur det ska bli i framtiden. Vi har ju väntat på det som här textilutredningarna som håller på, och att riksdagen nu senast skulle ta den här senaste textilutredningen, och då har det blivit lidande miljön, får man väl säga. Sen kan man också säga att det låter väl i stort sett likadant i alla spinneri. Därmed inte sagt att det inte går att förbättra.
Man har inte satsat några pengar, menar du?
Inte på senare år. Det har man inte gjort. Men i början på 70-talet satsas ju rätt så mycket pengar, även på miljösidan.
I ett bomullsspinneri så dammar det väldigt mycket. Kan det här ge några problem med några sjukdomar?
Ja, det gör det. Det är ju en känd sjukdom, den här bysinosen, som i synnerhet de som arbetar i kardsalarna och i början av processen så att säga får ont av. Och det är väl en del av dem som går där nere nu som har arbetat i många år som har ont av det nu också. Men maskinerna är ju oändligt mycket bättre nu. De är mer inkapslade och så de får inte så ont av dammen som de hade förr.
Du säger att man inte har gjort så mycket nu därför att man inte vet vad som kommer hända i framtiden. Ett halvår framåt vet ni att det finns jobb där nere. Hur ser framtiden ut sen? Vad vet ni mera?
Vi vet egentligen ingenting. Tyvärr får man säga. Vi håller ju på, som Lars Lundgren här sa tidigare, i väldigt intensiva förhandlingar. Från vår sida är det dels med företaget och sen med berörda myndigheter. Och vi har inte gett upp hoppet, utan vi tror ju naturligtvis att vi ska få leva vidare.
Nu är det bara ett halvår kvar och innan året är slut så har det varit ett val också. Det kan dröja väldigt länge innan ni får veta någonting. Har ni exempelvis tagit någon kontakt med Lerums kommun för att be dem hjälpa till? Om det skulle vara så att det inte blir kvar jobb och skaffa fram nya jobb här.
Ja, vi har haft kontakter med Lerums kommun under hela den här tiden, av och till.
Har man kunnat säga någonting där?
Nej, det kan de inte. De är naturligtvis lika bekymrade över Nät som vi själva är.
Vad betyder det för samhället? Håller det samhället här nere om Nät skulle behöva slå igen?
Jag skulle säga att det betyder allt i nuvarande läge. Vi har ju en sån personalsammansättning där. Det är jugoslaviska familjer mycket och de har många barn. Och därutav så är det mycket barn i skolorna och vi har andra serviceinrättningar som jag tror kommer till att bli lidande på om fabriken skulle lägga ner. För då blir det förmodligen så att de mesta, de flyttar ifrån Tollered. Och det blir förmodligen delvis den gamla bebyggelsen blir väl helt öde, skulle jag tro.
Men du har inte förlorat hoppet än för framtiden?
Nej, absolut inte.
Ja, det var Johnny Björkdal, fackordförande på fabriken. Och nu ska vi lyssna på lite musik.
Med fiol och sin låda. Här ska bli en polka ni sällan fått skåda. Stolarna på borden och mattorna slänges. Alla i en vrå, nu ska polkan gå. Spelma höjer stråken och pröva på strängen. Vänta en minut, så är alla i svängen. Kjolarna det virvlar och träskorna smäller. Hejsa två och två, här ska polkan gå. Takten är given, håller dem om liven. Flickorna så röda och kinderna dansar. Trampa inte tårna, titta och bråna. Kommer ni att vara i en polkasträng. Takten är given.
alla dansa. Tappa inte tårna, titta där och bråna. Kommer ni att par i en bockasväng. Tappen är given, noten är skriven. Någon mål och far ska i ungdomen spela. Varför han miste, han tog inte miste. Bocka måste finnas i varje fjol.
Ja, det var kanske en lite för glad låt, farfarspolkan utav Cumulus, men vi tycker väl att vi ska muntra upp arbetarna på Näs fabrik trots att det är lite kärvt just nu kanske. Ja, Harry, de säger att de har ett lite besvärligt jobb, att det dammar och yr. Det dammar naturligtvis på din tid också.
Mycket värre än vad du gör idag.
Kan du beskriva det lite närmare?
Ja, om man till exempel tittade mot ett fönster mot solen sen in. Han såg ju knappt genomför dammar. Anar fruktansvärt.
Men du har blivit 81 år och lär bli 101 så småningom också. Så.
Ja, jag är i alla fall inte ont att göra dammar något nämnvärt i alla fall.
Det skulle betyda allt för Tollered, säger Johnny här, om man la ner fabriken. Men vad betydde fabriken för Tollered förr i tiden?
Det betydde ju allt. Det fanns ju inget annat att välja på. Det fanns ju inga kommunikationer, ingenting. En och annan flyttade ut, men de flesta stannade ju där uppe och hade sin försörjning.
Så det skulle bli en fullständig katastrof i det läget, hade det blivit det. Fanns ingenting annat att välja?
Fanns inget då.
Hur var förhållandet till cheferna, till bergarna och Gunnar Berg till exempel? Han var ganska bussig direktör, eller var det?
Ja, Gunnar Berg, han deltog nog rätt så lite i själva arbetet. Han var väl inte så mycket, det var väl andra som fick sköta det där mest. Han skötte ju förhandlingarna själv från början och då var jag med också. Och då var det väl kanske lite kärt emellanåt.
Men det är det det ska vara naturligtvis.
Ja, men Lynnet spelade honom en lite roll emellanåt.
De kallade dig för Knarren. Vad kom det sig då?
Ja, det har jag ingen aning om vad jag ska säga. Det var väl en barndomshistoria vad det var.
Ja, tyckte att du knarrade lite grann sådär.
Det är möjligt.
Det behövdes någon sån också kanske?
Ja, det behövdes alltid.
Ja. Vad gjorde ni när ni inte arbetade förr i tiden?
Ja, det var inte mycket att välja på. 1904-5 fick vi Österlyckan. Och där fanns ju ett bibliotek. Där fanns en läsesal som var öppen varje kväll ett par timmar. Och sedan så kom ju idrottsföreningen 1908. Men dessförinnan, om man såg bort i träna, där hängde sådana där romerska vingar och där hängde trapetter. Så de tränade lite smått i alla fall innan dess. Sen idrottsföreningen kom så var det inga problem till den.
Du var väldigt engagerad i idrottsföreningen.
Ja, jag var mycket, mycket vid det.
Och så fiskar ni naturligtvis.
Ja, kanske inte ungdomen så mycket som de gamla. De var ute. Det var ett gott tillskott till middagen. Man kunde få sig en gädda då och då.
Och så spelade ni kort och så
fästade
ni lite grann kanske.
Också. För det kom nästan allting.
Ja. Ja, vi ska väl höra hur det är lite grann i Tollereds samhälle idag. Pelle Johannesson sitter nu bredvid Radica Rankovic och ska samtala lite grann med honom.
Ja, Radica, du är en av den ganska stora invandrargrupp som finns på företaget och det är mest jugoslaver. Hur ja. Många är ni?
Ja, det är, idag är vi en 40-50 personer tror jag. Kanske lite mindre, det är mer och mer de går bort på grund av en del tror att det ska läggas ner och vågar inte stanna längre.
Men det är en ganska stor grupp det här ändå, 50% utav hela arbetsstyrkan.
Ja, det är ungefär 50%.
Hur kan det komma sig att ni har samlats just i Tollered?
Ja, det alltid kommer någon först och sen mer och mer de skickar pengar för resa eller papper som vi kallar garanti för att kunna komma hit och sen kommer mer och mer och det man kan säga släktingar och vänner som kommer därför är vi. Därför vi samlas i så stora grupper.
Ni trivs bra. Det sägs om er att ni har en väldigt fin sammanhållning i den här jugoslaviska invandrarkolonin.
Man kan säga att vi trivs bra därför att i första frågan är barna i frågan. Det är, vi kan passa skift och bompassar hemma, var jobbar sitt skift. Och en jobbar förmiddag, den andra jobbar eftermiddag och passar barn. Och det är lugnt och det finns inte mycket trafik och vi kan... Våra barn får så lugnt och bra.
Ni sköter de sociala frågorna vid sidan av jobbet på ett bättre sätt, menar du?
Det kan man säga också. Att...
Mm. Vad gör du på företaget?
Första och huvudmin jobb är... Jag är kortslipare, men jag gör på...
Kortslipare,
ja.
Vad gör en sådan?
Det är kortmaskiner man ska slipa när det... Att det måste vara vassa taggarna när det ska korta bomull och sen... Måste smedja, reparera, låga och allt möjligt.
Och det är alltså i inledningen av själva processen?
Ja, man kan säga det.
Invandrargrupper och speciellt jugoslaver det består ju av flera olika delgrupper. Ni är serber, ni är kroater och ni är makedonier. Du vet bättre än jag vilka olika grupperingar det finns. Samarbetar ni bra mellan gränserna så att säga?
Ja, vi samarbetar bra och vi är här och vi talar det speciellt. Vi har inte någon... Hur man ser grupper att dela sig att jag är härifrån eller jag är kroat eller serb. Vi är bra kamrater och vi samarbetar på jobbet, hjälpa varandra i fritid. Vi samlas ibland, vi har en fritidlokalen och samlas, spelar schackkort. Och... Mm.
Men ni umgås även med svenskarna, höll jag på att säga. Det är inte så att ni isolerar er
egen koloni? Nej, det menar inte jag när jag säger att vi... Vi är inte isolerade från svenskarna, men jag menar att vi själva har inte någon motsats mot varandra.
Nej.
Själva jugoslaverna.
Du sitter med i företagsnämnden också?
Ja, det jag tror från 1974. Jag är suppleant. Och...
Vilka frågor tycker du är viktiga att ta upp i en företagsnämnd?
Ja, det i dagens situation. Vi måste göra det. Frågan är om det ska vi bli eller inte.
Hur framtiden ska bli?
Jo.
Pratar ni mycket om det i den jugoslaviska kolonin?
Jo, det vi pratar om det är en del som är rädda att bli arbetslös och en del som tycker inte om flytta med barn i andra skolan. Det är barn alltid förlorar om flytta, om byta skolan och kamrater och den lärare. Och... Vi har också en bekymmer om det. Och vi väntar var dag att vi får en meddelande om det.
Annars, om det nu blir så att Näs fabrik försvinner, vad kommer du att göra då? Kommer du att söka dig in till Göteborg?
Ja, det i alla fall vi måste leta efter jobb i första hand.
Ser du positivt eller är du rädd för framtiden?
Nej, ja, jag är inte rädd, men jag tycker inte att det är bra att man ska... flytta och byta jobb och när man är van på en jobb. Och...
Ni vill vara kvar i Tollered?
Nej, jag vill gärna bli kvar i Tollered. Och jag tycker synd om Tollered att om det läggas ner. Det är barnen som ska försvunna, skola ska läggas ner och allt annat.
Låt oss hoppas att det löser sig. Nu musik.
Thank you.
Tambourine utav James Galway var det vi spelade nu. Nu har Gunnar Berg, den sista utav bergsdirektörerna, kommit fram till bordet också. Var knarren besvärlig, Gunnar, eller hur var det?
Nej, det kan inte säga att han var besvärlig. Han var oppositionell och det hör ju till spelet. Det ska man vara.
Ni respekterar varandra?
Ja, åtminstone respekterade jag Harry. Hur han respekterade mig, det får han svara på själv.
Jo då. Han har sagt det, ja, det är det märkvärdiga med det här, att egentligen ingen har något direkt ofördelaktigt att säga om vare sig arbetsledare eller arbetstagare här. Och det är väl ganska skönt, åtminstone när man var direktör på stället.
Ja, det är skönt att veta på gamla dagar. Mm.
Hur känns det, Gunnar Berg, idag, att det är så illa som det är för Näs fabrik?
Ja, det är naturligtvis vemodigt, om jag ska redogöra för mina rent personliga känslor. Så är det ju vemodigt. Ett företag som har varit i familjens ägo i snart 150 år. Men att det ska försvinna, om det nu blir så, det måste ju vara vemodigt, tänker jag.
Kan du förstå i alla fall att de diskuterar att det ska försvinna?
Ja, det kan jag förstå, men ser det i det stora perspektivet. Det gäller ju inte bara, som Lasse Lundgren sa, det är ju inte bara här i Sverige. Det är sådant som det är hela Västeuropa. Och även den amerikanska bonusindustrin är ju samma predikament tack vare konkurrensen från låglönderländerna.
Hur känner du det här idag att veta att det är som det är?
Ja, det är väldigt svårt att yttra sig. Jag skulle vilja fråga Lundgren en kort fråga. Jag skulle vilja undra om Lundgren tror att textilen vid Näs fabriker har någon framtid. Det är ju... Självklart att det är tråkigt för alla att det ska läggas ner, men har ingen framtid så är det enda raka att passa på vid något lämpligt tillfälle när konjunkturen visar uppåt och då går det på någonting annat.
Ja, vad säger Lasse Lundgren om det?
Ja, det var verkligen en svår fråga. Jag önskar att jag visste svaret. Jag tycker att situationen är så oerhört svår att överblicka för närvarande. Och det kommer att hända så mycket det närmaste året eller åren. Så jag har faktiskt ingen bestämd uppfattning. Jag hoppas, eftersom jag en gång har förlorat mitt hjärta till den här trakten och till det här företaget, så hoppas jag verkligen att vi ska hitta någon väg att klara fabriken. Och jag måste säga i det här sammanhanget att vi har ett alldeles utomordentligt gott samarbete och ett väldigt gott stöd i våra ansträngningar i fackföreningen och fackföreningsledning.
Då måste du också, Harry, tycka att inte få se fabriken där nere vara igång. Det måste väl bli rätt vemodigt.
Det blir det. Jag vet många gånger, jag har suttit hemma på vinterkvällarna och sett ner över fabriken, sett ljuset och sett allt där nere och tänkt att så många människor kan ha sin försörjning just där nere. Det är saker som försvinner. Men tiden stann den tär och tär även på textilindustrin.
Innan vi går vidare kanske med de avslutande frågorna så ska vi be Jan Johansson och Georg Riedel spela gånglek för oss.
Thank you.
Ja, nu ska vi ta och fråga Lars Lundgren lite grann om fabriken till här, om det tekniska. Är det en modern fabrik idag som, är det konkurrenssituationen att det inte är modern som gör att man kanske inte ska, kan fortsätta? Vad säger du om det?
Nej, maskinparken är modern, helt igenom modern. Det finns kanske några enstaka litet undantag, någon enda maskin, men i stort sett kan jag inte tänka mig en maskinellt sett mycket bättre fabrik än denna. Däremot får jag ju medge att byggnaderna är gamla och i viss mån opraktiska. Men det är å andra sidan så att man kan inte motivera, man kan inte förränta kapital i en nybyggd fabrik, en ny fabriksbyggnad. Den blir för dyr för närvarande. Därför tror jag att vi har inte så dålig sits i det sammanhanget heller.
Du tror på en framtid?
Ja, jag hoppas verkligen på en framtid på ena eller andra sättet. Vilken form det ska få, det vet jag inte.
Ja, Johnny Björkdahl i facket. Det var meningen vi skulle sända direkt från fabriken idag, men nu kunde vi inte göra det. Om vi kommer igen ett annat år, nästa år exempelvis, och vi sänder direkt, tror vi att vi kan göra det?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Du tror att fabriken finns kvar?
Jag vet inte om jag vågar tro någonting i detta sammanhanget, men jag hoppas ju innerligt och jag hoppas att myndigheterna tar sitt förnuft till fånga, för det är faktiskt de som har gått in i situationen och, eller skapat denna situation. I och med att de ger stöd till två fabriker och inte till den tredje, då hamnar automatiskt det tredje företaget i en ohållbar konkurrenssituation som jag ser det. Och därför så är, jag får säga, vår främste fiende i detta läget, det är myndigheter som handhar bidrag.
Vad säger du då om framtiden?
Jag kan inte säga mycket, men jag, min önskan är att vi blir nästa år också och vi träffar kinesfabriken.
Tack.
Ja, jag ska be att få tacka er allesammans för att ni har kommit hit. Harry Henningsson, Gunnar Berg som kom in på slutet här, Lasse Lundgren, Raditza Rankovic och Conny Björkdahl. Tack så mycket för att ni kom hit. Imorgon klockan 6.25, då är lyssnarna välkomna att lyssna på oss igen härifrån Näs. Vi ska tala väldigt mycket om slöjdseminariet imorgon. Vad var det förr och vad är det idag? Och vad kommer det kanske att bli i en framtid? Vi kanske kan få ett litet besked om det. Det kommer att bli intressant. Vi hoppas att ni vill gå upp tidigt och lyssna på oss då. Klockan är nu alldeles strax 6:05 och då ska det bli finska nyheter. Och de ska idag förmedlas av Lisa Sandström.
Harry, han ringde och klagade.